Spektakulära rymningar. Massrymningen från Kumla av Gunnar Wall. I inläsning av mig, Per Julin. Ljudboken är tidigare utgiven i textform under titeln Kumla, massrymningen som ingen märkte. I antologin Historiens främsta rymningar. Landets 15 farligaste fångar är på fri fot efter massrymningen från Kumlafängelset i natt. Storlarm har gått i hela landet. Allmänhet och banker har varnats. I hela Mellansverige har polisspärrar upprättats. Så skrev Expressen på sin första sida den 18 augusti 1972. En gigantisk jakt hade börjat. Redan från första stund hade den en särskilt dramatisk laddning, just för det där med Kumla. Alla hade ju hört att det var där de riktiga banditerna satt. Och därifrån skulle det egentligen inte gå att rymma. Kumlafängelset hade byggts några år tidigare, 1965, som ett modernt och säkert förvaringsutrymme för svåra brottslingar. Fångarna skulle vara effektivt bevakade under dygnets 24 timmar. Och om det osannolika hände, om någon lyckades forcera ett eller annat lås inne på anstalten, skulle det inte göra så mycket. Runt om hela fängelset hade det byggts en 7 meter hög mur, dubbelt så hög som Berlinmuren som uppförts bara några år tidigare. Det skulle helt enkelt inte vara möjligt att ta sig över denna skoningslösa barriär som blockerade utsikten mot allt utom mot den tomma himlen. Men det dröjde inte många år innan Kumlaanstalten försågs med en specialenhet med ännu hårdare övervakning. En sorts fängelse i fängelset. 1971 invigdes nämligen en ny enhet som formellt gick under namnet säkerhetsavdelningen. I dagligt tal kom den kort och gott att kallas bunkern. Här skulle värstingarnas värstingar sitta. De mest förhärdade lagbrytarna. De som inte alls ville låta sig påverkas av kriminalvårdens välvilliga uppfostran. Så var tanken. Fångarna som hamnade här skulle inte ha några permissioner och de skulle ha starkt begränsade möjligheter till besök och telefonsamtal. När de släpptes ut i friska luften fick de hålla sig på en särskild gård och bara vara ute korta stunder. Och vakterna skulle vara mycket ambitiösa när det gällde kroppsvisiteringar och genomsökning av cellerna. Om dessa interner satte sig på tvären skulle det finnas metoder att ta hand om den saken också. Det viktigaste var att sätta in dem på isoleringen. Där var de avskilda inte bara från samhället utan också från sina medfångar. Det brukade mjuka upp de flesta efter ett tag. Samtidigt som det utvecklades allt hårdare metoder att ta hand om fångar talade regeringen och andra företrädare för den officiella kriminalpolitiken mycket om att fångvården skulle vara human. Att den handlade om att hjälpa de intagna att komma ifrån sin kriminalitet och att få en ny start i livet. Många som såg sig själva som hederliga medborgare var upprörda över sånt prat. De tyckte att det lät som om fängelserna numera skulle vara en sorts lyxhotell för buset. Och i det sammanhanget var tidningarnas rapporter om en strängare regim på Kumla och särskilt i bunkern en sorts kompensation, om än ofullständig. De som satt inlåsta på olika anstalter runt om i landet kände sig dock inte särskilt ompysslade utan ansåg att de var utsatta för godtycke och rättslöshet. Och vid den här tidpunkten hade aktiva interner bildat en sammanslutning som de gett namnet Förenade fångars centralorganisation, FFCO. I en rad fängelser hade den fångfackliga rörelsen börjat organisera hungerstrejker och andra aktioner för att protestera mot förhållanden som internerna tyckte var olidliga. Det fanns också rätt många tämligen laglydiga personer som tog intryck av fångarnas kamp och som drog slutsatsen att ifall man verkligen ville bedriva kriminalvård återstod en hel del att göra. Ett antal opinionsbildare skapade en organisation som de kallade Aktionsgruppen mot isoleringsstraff.